Hellige Ånd. Amen. Vi ska lovsjunga vidare om en stund. Jag har ett ord, ett kort ord. Säger jag i tro. Vi har hållit på att tala några veckor om Guds matematik. Eller jag har försökt tala en par söndagar om det tidigare. Och nu ska jag försöka konkludera det kring att säga några stavelser om del 3, den smala, osjälviska vägen. Jag minns när jag började jobba hos min pappa som tidigare hade ett behandlingshem för narkomaner. Han sa till mig på väg till vår första arbetsdag, så sa han till mig: Anders, du ska veta det, när du träffar de här människorna, då ser du syndafallet i sitt essens. För man säger som en missbrukare överlag, så har de en tendens att bli väldigt själviska. Speciellt de här starkt från djävulen komna drogerna som på något sätt tar grepp över en människa. Så när de är inne i det här beroende abstinensen, då finns det bara en väg framåt, och det är jag. Som gör vad som, jag gör vad jag kan för att få tag på dessa droger. Så jag på något sätt såg det när jag lärde känna dessa fantastiska människor som var fast i drogträsket. Många av dem är fria idag, många andra har dött. Men jag såg syndafallet i rörelse. Men vi har sett så många gånger efteråt, när den heliga ande kommer i rörelse, då händer det någonting med människan. Den här själviska, på något sätt humanismen, byts ut till den osjälviska, bättre formen av humanismen. Den här medmänskligheten dyker plötsligt upp på ett oväntat sätt. Och låt oss läsa vidare där vi stannade förra söndagen. Sista meningen är ju när Paulus och Silas har bett till Gud in i fängelsehålan. Och en jordbävning äger rum och alla dörrar öppnades och bojorna faller av. Och då läser vi i Jesu namn. Fångvaktaren vaknade. Och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna, drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör dig inte illa, vi är här alla, allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Och det förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad, dukade ett bord, jublande glad över att han och hela sin familj hade kommit i tro på Gud. Det är någonting fascinerande när en hel familj kommer till tro på Gud. Jag tror det är någonting av den största glädjen man kan uppleva som en familjefar eller mor eller barn. Det är när man själv kommer till tro och hela familjen kommer med på köpet. Det är någonting fascinerande och någonting vi ber om i den här församlingen: Herre, fräls du hela familjer. Och har du någon familjemedlem i din familj som ännu inte känner Jesus, ge inte upp. Utan tro att Herren han förmår. Låt oss se lite snart på den här texten. Jag talar om två tidigare söndagar om tankarnas förnyelse. Hur vi ska tänka gott och välsigna vår omgivning. Oavsett hur omgivningen tänker om oss, så tänker vi alltid gott och välsignande omkring oss. Sen talade jag om Guds förmåga att göra under och mirakler mitt när människan är som mest bruten och brusten. Då vi i vårt brustna tillstånd vänder oss till honom, så kan Gud göra någonting av det mäktigaste vi kan vara med om. Jag menar, alla under i princip i andra Mosebok, det kommer ju ur en svår situation. Faraos armé närmar sig Israel och Mose går inte runt, Röda haven går igenom. De är törstiga, ja, de knackar på lite klippor, det kommer vatten, och de är hungriga, det kommer ner fåglar från himlen. Alltså, Gud gör, svarar oftast på bönen när vi desperata visar hur beroende vi är av honom. Att vi inte själva förmår göra det, utan vi måste förlita oss på han som har all makt på himmelen och på jorden. Så med det sagt vill jag gå in i dagens tanke om den smala, osjälviska vägen. För ett par veckor sedan så dök det upp en video snutt på nätet. Det finns en par sådana, har jag hört. I denna ditta klipp så är det från en domstolsrättegång. När en ung man, han heter Brant Sean, talade i en domstol då i USA. Hans bror hade blivit ihjälskjuten av en polis som hade misstagit broderns lägenhet för sin egen och trodde nu att det var en inbrottstjuv som satt där på soffan och sköt ihjäl Brants bror där på plats. Nu står hans bror i domstolen öga mot öga med den unga kvinnan som både förstört sitt eget liv och den här broderns hela familjs liv. I slutet av den här hans vittnesmål så säger han plötsligt en intressant sak. Han säger så här: om hon verkligen är ledsen för det hon har gjort, så förlåter jag henne. Och efter en viss tystnad så vänder han sig till domaren och så frågar han henne: är det okej om jag får krama om henne? Och domaren blir lite i chock och vet inte riktigt vad hon ska svara på det. Så han frågar på nytt: snälla domare, får jag krama om henne? Alltså polisen som hade dödat hans bror. Och domaren, som nu också har tårar i ögonen, säger: ja, det får du göra. Domaren ger klartecken som tidigt och Brant far och omfamnar kvinnan som nu har brustit ut i gråt, och en lång sekvens av omfamning äger rum. Förlåtelsens gärning hade fått äga rum. Och här var en ung man som istället för ett mänskligt perspektiv skulle låta henne få vad hon förtjänat. Han kunde ha stått där och bara ropat åt henne och sagt: jag hoppas du ruttnar i fängelse alla dessa år som du nu ska vara där. Istället går han den smala vägen för att en medmänniska, i detta fall till och med en fiende, skulle få uppleva Guds ofattbara nåd. Och det slutar med att domaren ger sin privata bibel till henne på vägen till fängelse. Ni kan läsa och leta upp det här på nätet, en ganska gripande sekvens. För då vi talar om intressanta saker som symboliserar en pånyttfödd människa, så finns det få saker som är så fascinerande som människor som uppoffrar sig för sina medmänniskor. Jag tänker på Moder Teresa som ägnade nästan hela sitt liv i slummen, bland de fattigaste av fattiga, som ingen brydde sig om, de tog hand om. Människor som upplever den här kärleken från Gud som gör att man väljer gå den obekväma smala vägen för att någon annan människa ska få uppleva Guds kärlek. Och den kärleken som inte bara räcker till för våra vänner utan till och med främlingar och ovänner, som Brant i exemplet fick visa på. Och då tänker jag på den situationen med Paulus och Silas. De hade hamnat felaktigt i fängelse, hårt piskade. Och där hade de stämt upp i bön och lovsång. Tack för Golgata korslov de nu sjunger på där. Varav ett Guds mirakel äger rum genom att både bojorna och fängelseporten flyger upp. Och jag vet inte hur du, om du får man vara ärlig, måste man ju få vara ärlig i en församling. Men jag vet inte hur du skulle reagera om du i Paulus och Silas situation ber och tackar Gud och så plötsligt i ditt mörkaste och mörkaste fängelsehålan så faller bojorna av och porten far ut. Någonstans inom mig så ska jag i alla fall vara frestad av tanken Anders Olin går ut. Det är en naturlig reaktion som jag tror man gör som människa, att nu ser vi en möjlighet som jag får äntligen vara försenad. Gud välsignar mig, ut med mig och spring iväg ut i fängelse väldigt snabbt. Men Jesus säger så här, att mitt rike är inte av den här världen. Så många gånger när vi gör Guds rike så gör vi på något sätt det oväntade, det märkliga, det lite förvånande och ibland till och med ifrågasättande. För lyssna nu. När du och jag har den heliga ande så präglas vårt liv av två saker. För det första, vi våra liv vill ära Gud. En församling vill alltid ära Gud. För det andra så längtar vi ständigt och jämnt att se missionsbefallningen gå i uppfyllelse. Och de här två sakerna borde styra varenda troendes liv, varenda steg och tanke och känsla. Att Gud ska bli stor och hyllad och ärad, att mina medmänniskor också ska bli det. Alltså inte bli ärade, men få lära känna Jesus. Missionsbefallningen säger ju att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och lyssna, nu ska jag säga någonting, kanske det enda viktiga idag. Din frälsning behöver inte dina gärningar, men missionsbefallningen gör det. Jag säger det igen. Din frälsning behöver inte dina gärningar, men missionsbefallningen behöver troligen dem. För det är så enkelt och lätt för oss, också som troende, att vi hela tiden hamnar in i någon form av framgångsteologi där allting ska bara komma till mig och ösas på mig. Som inte har överhuvudtaget, förlåt mig nu, någonting med missionsbefallningen och Guds rike att göra. Ta en bild. Bara för att förtydliga min tanke. Om du hittar 100 000 euro. Vad gör du då? Får du betala bort något lån? Flyger du till New York? Kan ändå någon annan skulle göra det? Köper du en bil? För det är den här situationen som vi måste förstå att Paulus och Silas är inne i. De hittar 100 000, de får jackpot. Men istället för att ta det till sig så delar de det med sig. Så skulle du hantera din 100 000 euros fynd på ett rätt sätt, så vad du ska göra egentligen om du har den heliga ande, om jag får vara radikal, du ska ge bort det till de fattiga. För när vi har den heliga ande så går inte våra tankar primärt på hur jag ska ha det. De ska gå till hur har mina medmänniskor det. När vi drivs av anden så drivs inte vi av världens sätt att tänka, agera och vara. Vi drivs i hur är det med min granne? Hur är det med dem i kvarteret längre bort som har det svårt och tufft? Den ensamstående kvinnan eller mamman eller fadern. Det när vi hittar 100 000 euro då blir vår första tanke så här. Tänk att jag nu får vara med och välsigna ett helt kvarter i Vasa. Vi måste vara ärliga och våga ta de här frågorna till oss. Är det så vi skulle reagera? Eller har vi världens ande som leder oss? Eller har vi Guds ande som vill se att Guds rike kommer här på jorden? För Guds rike går alltid framåt när vi på något sätt går den smala vägen för våra medmänniskors skull. Jag tänker också på det här. Lyssna. En intressant detalj. Att man blir lite förstörd ibland när man läser lite teologi. Men när man läser det här stycket så faller ju tankarna ganska snabbt tillbaka på Apostlagärningarna 4 och 31. Den här titeln, i alla fall i min någon bibel, har den titeln Bön under förföljelsetid. Och det var en bön som de bad. Och efter de hade bett den bönen så skakade marken. Och vad hade de bett i den bönen i kapitel 4? Jo, de hade bett att de frimodigt skulle få förkunna evangeliet där de går fram. Så att Jesus skulle följa med under och tecken. Och jag tänker, afall Silas då, som var en gammal rev med i spelet, hade varit med troligen sedan begynnelsen. Silas hade hört om den bönen. Och jag tror, och nu hamnar in i lite personlig på något sätt exegetisk tolkning av texten. Men jag tror att när Paulus och Silas ber och samma sak händer igen. Nu skakar det. Nu har vi möjlighet. Nu öppnar Gud en dörr för evangelium. Nu ska Guds rike framåt. Och det är viktigare att Guds rike går framåt än att jag får till och med svar på mina egna böner. Hur konstigt den låter. Jag tror att man ska få svar på sina egna böner. Det är inte det jag menar. Men jag tror att när det skakade loss där i fängelsehålan så puffade Silas till Paulus och sa: nu tror jag att Gud har någonting på gång här. Som sträcker sig längre än att vi ska springa ut ur fängelse. Jag tror att Guds rike kommer komma ner på den här platsen. Vänta lite Paulus, vi ser till att ingen annan heller far. För kanske Gud vill, på samma sätt han hade gjort i Jerusalem när marken skakade när vi bad om att få vara frimodigt proklamera Jesus. Kanske vi nu just snart får predika Jesus åt någon som aldrig förr har fått höra det. Kanske den död som Jesus har öppnat för evangelium rakt in i vår situation. Och de väntade. Så när bojorna föll av och porten öppnades, då var det inte läge att springa ut, utan det var läge att stanna kvar och se Guds rike växa. Och vi ser att nu vaknade fångvaktaren av detta dån. Och det var ju lite pinsamt. För vi läser tidigare i texten att fångvaktaren blev satt till att vaka och vakta över dessa fångar. Och jag tror inte stod då i arbetsbeskrivningen sovpaus. Utan han skulle hålla koll på dem där. Och nu var det ju så på den tiden. Det kan vara en intressant historisk detalj för dig att känna till. Att fångvaktarens straff om någon fånge rymde, det var samma straff som de som var fångna skulle få. Så man kan säga i princip var det en personlig avrättning som väntade honom. På grund av att han nu trodde att nu har alla fångar stuckit iväg. Det är ju därför han tar svärdet och ska ta livet av sig. Så han tog sitt svärd och ett sista försök att återfå sin heder och ära, så skulle han ta sitt liv. Men det står att Paulus ropade till honom. Jag tror att den här världen med detta mörker och elände som finns, då behöver vi ha gudomliga röster som ropar in i unga och äldre människors situationer. Rop om hopp. Vi behöver en större och starkare röst från församlingen än en röst som de på något sätt blir förpestade av där ute. I den kyliga världen där så mycket elände och död och gift förekommer. Då behöver vi ha ett starkare, ljudligare ton från församlingen som ekar rakt in i dessa situationer. Kanske vi får vara med som församling och rädda någon som just nu kanske vill ta sitt liv. Man ser att allting har gått åt skogen. Men vi kan, som Paulus gjorde, hindra detta. Och genom en räcka av olika händelser så leder detta till att inte bara fångvaktaren utan hela hans familj kommer till tro. Och då tänker jag så här, att det är Guds matematik i ett nötskal. En människa har gjort det onda för en annan människa. Men då den andra människan vänder sig till Gud så låter Gud mirakulöst situationen lösas. Så att han i slutändan vinner en stor seger. Tänk på det då du råkar ut för orättvisor och allehanda prövningar. Då människor behandlar dig illa. Att låt dina prövningar bli en situation där Gud får låta sitt rike komma ännu en gång. En av Jesus mest radikala utsagor, då har vi bergspredikan. Kapitel 5 i Matteus, speciellt verserna 38-48. Där talar Jesus om något som har varit, lagen, och den är ju fortfarande igång. Man talar också om det nya förbundet, hur det skulle bli, hur Gud har tänkt att Guds rike ska vara här på jorden. Han talar om att vända den andra kinden till. Han talar om att ge ägodelar till den som vill ha dem. Om att gå 2 mil då någon vill gå 1 mil. Att vi inte längre ska hata våra fiender utan vi ska älska dem. Att vi ska vara vänner med de okända och komplicerade människorna. Redan nu blir man ju lite nervös och får lite prestationsskräck. Men då klämmer han i på slutet och säger så här: vi ska vara lika fullkomliga som Gud själv. Jag vet inte hur helgad du är, men jag har i alla fall själv en bit kvar. Att bli lika fullkomlig som Herren. Om det på något sätt är något krav på att vara kristen, så då tror jag att vi alla får på något sätt omtänt här senare ikväll. För hur är det möjligt att Jesus än kan säga de här orden? Jag tror det är bara en och enda orsak. Jesus vill än en gång bara bevisa för dig och för mig hur beroende vi är av den heliga ande för att detta ska gå. Den eminente teologen N.T. Wright talar mycket i hans böcker om revolutionen som startade på korset. Hur Guds rikes plan och tanke började sprida sig vida omkring allt sedan uppståndelsen och den heliga ande kom i rörelse. Hur det började med att människan fick en förmåga att leva här på jorden som Gud hade tänkt det. Genom att den helige ande kom till vår hjälp kunde äntligen Guds rike börja blomstra. Och jag vill än en gång här, innan jag håller på att landa här, som ni ser, flyger ner här för landning, så vill jag poängtera, för där är det någonting jag känner mig mer och mer beroende av och förälskad i samtidigt, så är det den helige ande. Det kristna livet fungerar väldigt gnisslande utan den helige andes hjälp. Det är genom anden vi får kraft att göra Guds gärningar, och det är enbart genom hans ande som vi kan bli hans så kallade agenter här på jorden. Agenter som kan utföra stordåd var vi än går fram. Vad tänker du på den här unge mannen i domstolen? Hurdant eko du fick i hela USA i princip. Folk förstod inte, hur kan man göra så där? Han sa i domstolen, det är för att jag är kristen som jag gör det. Det är hans ord. Så när vi har den heliga ande, då kan vi plötsligt göra de här märkvärdiga, oväntade, storartade sakerna som leder till att Gud blir ärad. I kapitel 17, när Paulus och Silas kom ut ur fängelse och drog vidare, så de är lite nervösa där på en annan ort. De beskriver Paulus och Silas så här: nu är det också här. Nu är det här också. Det som har vänt upp och ner på hela världen. Jag tycker det är en ganska god status att ha över sitt liv. Och nu är de här som har vänt upp och ner på hela världen. För det är någonting som händer med oss när vi har den heliga ande. Det går bara inte att vara. Utan man vill hela tiden vända upp och ner på en värld här och där. För det är någonting som är en sån brinnande eld på vår insida. Där vi kan inte vara stilla, vi kan inte vara tysta. Utan vi måste få ut det glada budskapet om att Jesus älskar dem. Att han har uppstått från det döda, han har försonat världens synd. En eld som inte går att tystna eller släcka. De blev förbjudna apostlarna att predika i det namnet, alltså Jesus. Och de svarade så här: vi kan inte vara tysta med det vi har hört och det vi har sett. Och det går inte att vara tyst och stilla när man har mött honom. Elden och kraften i den helige ande. När Jesus lämnar sina lärjungar tycks det fortfarande vara kvar det gamla tankesättet. Som du och jag så lätt hamnar i. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Säger de apostlarna 1:6. Vi tänker så lätt med världens sätt att tänka. medan sättet vi förändrar världen många gånger äger rum i den osynliga, andliga världen. Det fantastiska med att göra en ändring i det osynliga är att vi ofta ser resultatet i den synliga. Därför vi tror på att be här i församlingen. Därför vill vi ha en bönevecka nästa års begynnelse. För vi tror när vi vinner någonting i det osynliga, då händer någonting i det synliga till det bättre. Vasa blir en vackrare plats när du och jag ber till honom. För min del, jag vill bara landa det här, får vi öppna trudelutspelare. För min del så kan jag inte slutas att bara fascineras av den helige ande. Guds ande som vi alla har tillgång till att leva med, vara uppfyllda av. Jag har tappat räkningen på hur många gånger den helige ande bara hjälpt och rädda mig ur diverse kufiska situationer. Om man har den helige ande, om man har sett vad anden gör genom så många människor som man haft stora glädjen av att omge sig av under mina alla år som troende. Men vi också som församling inte får tappa fokus. Vi finns som församling här för att ära Gud. För att våra medmänniskor ska få sina liv förvandlade. Det är därför vi existerar. För att gå ut med de glada nyheterna om att Jesus har försonat världens synd. Jag skulle aldrig klara av att leva som kristen utan hjälp från den helige ande. För den helige ande, han har fått gripa in och hjälpa mig så många gånger. Jag minns jag tänkte på det här i helgen 2003 i december. Första året vi skulle genomföra God Jul Vasa i den här församlingen. Det var den 4 december. Jag hade samlat in 0 euro. Den 4 december. Om 2 veckor så ska vi ha ut allting. Vi ska ha ut mat till 100 familjer. Vi ska ha ut presenter som vi ska köpa in själva. Det fanns några moderna hemsidor på den tiden. Så allting ska göras. Och jag minns att jag som pojke är hemma hos mina föräldrar. Och jag gråter i duschen. Jag kunde väl dölja sina tårar när vattnet föll från förr. Men jag grät på mina knän inför duschen. Jag grät till Gud. Jag sa på rak och ren sundomdialekt: Herre, det här blir inte till nå. Och jag hör en av de gånger då den helige ande tal till mig så det bara bullrar i hela rummet. Så svarar han: det blir det visst. 2 veckor senare. Det måste ni fråga om jag minns någon detalj fel. Så får ni kolla upp det med Kjell Bengts. 2 veckor senare har vi samlat in allt vi behövde och lämnat 4 700 euro över. Men det har varit så många gånger som jag bara vill ge upp och kasta in handduken. Men den helige ande kom och sagt: Anders, jag fixar det. Handlar inte om mig, handlar inte om dig. Det handlar om att vi har den helige ande som leder oss. Och jag hoppas och jag önskar att du och jag ska få en ännu mer intimare relation med den helige ande. Att du kan bara höra anden tala till dig. Du kan bara uppleva att den helige ande, han är med dig från morgonen och han är med dig till kvällen. Han lämnar dig inte, för han bor i dig. Han vill få ett större utrymme i dig. Han vill leda dig. Framförallt vill han bara upplysa dig och påminna dig om att du är Guds barn. Det är det viktigaste för honom. Men sen finns han också till för att hjälpa dig att gå ut med de glada nyheterna om Jesus Kristus. Och därför ska jag väl ha en förbönsstund här mot slutet. Jag skulle bara be till dig där du behöver få mera och uppleva kanske ett nytt dop i den helige ande. Paulus kommer till ställen en gång och så frågar han att har ni blivit döpta? Har ni fått den helige ande? Och svarar de: vi har döpts i Johannes döparens dop. Och då svarar Paulus: ja, men det är bra, men det finns också ett nytt dop i den helige ande. Och så bad han, och sådan han bad för dem så föll den helige ande över folket. Och de profeterade och talade nya tungor. Den här kopplingen med Guds rike från ditt hjärta, från ditt inre, det eget rum när du får bara uppleva den helige ande. så att vi kan bli de här osjälviska agenterna i den här världen som tänker gott, välsignar gott, får se hur Gud kan använda så bristfälliga människor som du och jag för att göra under mitt ibland oss. Då behöver vi den helige ande. Och jag hoppas att du ska vara så frimodig idag. Döda din egen stolthet. Att känner du bara att du behöver mera. Du har en längtan efter mera av Gud. Du behöver ha den helige ande som en supporter i ditt liv. Du kanske aldrig har upplevt den helige ande tidigare. Och vi kan bara ha en fin stund här när du kommer hit fram och ska vi bara lägga våra händer på dig. Och be att du blir uppfylld av den helige ande. Det är inget hokus pokus utan det är en rättighet du har från Gud. Det är ett löfte du har från Jesus. Han sa att jag ska ge er en annan hjälpare som aldrig ska överge er. Vilket fantastiskt löfte. Vi ska snart sjunga lite lovsånger här, men under lovsångstiden så önskar jag att du som bara vill ha mer av Gud. Du som bara har kanske utmaningar, bördor, prövningar. Vad den är. Kanske du är glad och nöjd, men du kan bli ännu gladare. Kom och drick djupt av anden som Peter Halldor skriver i en av sina böcker. Och låt ditt liv bli uppfyllt av hans liv. Kom gärna upp lovsångsteamet, så får ni leda oss. Så ska vi bara be en bön. Och medan vi ber, när vi börjar sjunga, så välkomna dig.